Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Krull och kriminell. Hemma hos Daniel i Göteborg.
Ja, stämmer bra.
Hörs spårvagnen härifrån?
Det kan den göra.
Det är så?
Eller chalmeristerna kan också höras ibland.
Ja. Men, det är här i backen, hör upp sig bredvid.
Amen.
De där jävla spårvagnarna, det är ju fan allt olyckor tycker jag vi läser om i Stockholm i alla fall. Stämmer det?
Ja, en hel del faktiskt. De kör som vettvillingar, skulle jag vilja säga.
Men du, det är inte därför vi sitter här hos dig.
Nej.
Det är för att prata lite grann om dig och din bakgrund. Mm. Daniel Sundström, för detta Bandidos och en del av 90-talets beryktade och ökända BMW-ligan, har under sina 42 år fyllt sitt brotts-CV med mer än de flesta. Som 6-åring sålde han stulna cigaretter. Som 11-åring snodde han den första bilen. Som 15-åring satt han fängslad i Spanien, efterlyst av Interpol. Som 16-åring blev han en av Sveriges då genom tidernas yngste klass 1-fångar.
Grov misshandel på en polis. Och hela händelsen i sig var ganska uppmärksammad här, för att han blev rätt så ordentligt påslagen och blev av med sitt tjänstevapen och etc, etc, etc.
Kan du berätta om den här sen?
Ja, det var när jag hade fått ett 3 månaders straff och kommit till Boråsanstalten, där en annan Sonny heter han, var med där och uppmärksammade Hallsbergs drama, om du talar om det, för några år sedan. Han tog kidnappa och han gick ut där och blev skjuten i direktsändning. Han i alla fall, och vi kände varandra sedan tidigare, så att vi avvek från den här anstalten, vi rymde. Då skulle skaffa oss en bil och står och håller på med det här när piketen kommer. Och de hoppar ut 4 poliser och jag springer därifrån, får den här polismannen efter mig. Och slutar med att vi hamnar på en lekplats. Och i ett läge där så såg jag inte honom längre som en polis, för att han attackerade och för mig var det som en försvarsgrej bara. Men det slutade ganska illa. Men det gick peppar bra. Jag tog ju pistolen ifrån avväpnade polisen och försökte faktiskt att gå lite längre än så, kan vi väl säga då. Vi lämnade det där. Men hela sanningen kom ju inte riktigt fram på rättegången. Men det här är ju så många år sedan. Men hade de känt till hela verklighetsbilden där, så hade ju mitt straff blivit betydligt mycket längre. För han kom ju inte ihåg någonting, den här polismannen. Han tappade minnet och... Ja, jag körde väl en nödutgång där givetvis, va? Självklart. Berättade vi inte hela sanningen, men ja.
Du får ju låta väldigt enkelt att jag bestämde mig för att ta vapnet från honom. Du var 16 år och det var ändå någon form av en vuxen utbildad polis.
Amen, han,
hur är det ens möjligt?
Jag var väl själv på den tiden inte helt... främmande för att ta till våld, så att säga. Och har ju tränat en hel del kampsporter tidigare. Och var jag aktiv inom thaiboxning ganska mycket. Men jag skulle ändå vilja säga att i situationen som uppstod var att han kopplade ett strypgrepp på mig med armbågsstrypgrepp då. Och vilket var, ska man säga, onödigt. Det var liksom lite, det var övervåld, va? Han hade inte behövt göra det, va?
Det är ingen telefon. Som sagt, vi är hemma hos dig just nu. Övrigt ljud som låter kan bero på att
Kalista, Kalista, kan du ta telefonen in till mamma? Nej, mamma är i testen, ja. Stäng av telefonen. Är du snäll? Ja, bra. Sen var jag ju, hade jag ju rymt och vilket från landstad, så att jag ville givetvis ta mig därifrån. Va? Men den eskalerade, den situationen av hans ingripande, skulle jag vilja säga. Utgången hade kunnat blivit helt annorlunda om han inte hade agerat som han gjorde då. Va? Våldsamt alltså.
Men hur skulle han ha agerat då? Som du säger, att du var ju på rymmen. Du ville inte bli tillfångatagen.
Absolut inte.
Och hur ska han få dig att stanna då?
Han hade mig i ett hörn. Jag sträckte fram händerna och sa det lugnt. Jag ger upp. Men han tog det ett steg längre, så att säga. Oprofessionellt agerande från hans sida, helt klart.
Svårt att släppa att du var 16 år bara. Och det är väl en tid då man börjar fundera på att få tag på några folköl till helgen och sådana saker. Det är på den nivån för de flesta människorna. Du blir alltså där någonstans dömd till att sitta ett år på en högrisk anstalt.
Det fick väl 1,5-2 år landade på. Men som jag säger, hade de känt till verklighetsbilden så hade den landat på säkert 6 år.
För det du gjorde med polisen?
Ja.
Vad minns du av dagen och tillfället då det är dags för dig att kliva in på anstalten? Bland alla dessa förhärdade brottslingar och så du 16 år.
Jajamän, ja, det var faktiskt en liten pärs i sig, skulle jag vilja säga. Även fast jag då hade erfarenhet sedan tidigare att jag varit institutionsplacerad på LVU-placerad. Sen så satt jag ju i Spanien på statsfängelse då.
Så att man hade före det också?
Ja, före detta.
Du var typ så, 15 när du satt i Spanien.
Amen. Så att det kändes för sig inte i sig som någon... men det var däremot när jag kom in och fick sitta i väntcellen där. Och man såg alla namn och så här, folk som hade skrivit på väggarna. På den här tiden då hade vi ju... Ja, det var ju Tommy Alexandersson från Stockholm, slaktan som man kallar han för, och ambassadbombaren Annie Mandy, heter han Johan Mandy eller någonting, terroriststämpel. Det satt väldigt mycket tunga människor på Tidaholmsanstalten, och så stod det en fras som jag aldrig glömmer. Det stod: hej hopp i löven i brist på få på ja, tar vi röven. Och då blir man lite så här, vart är jag på väg någonstans? Men,
den klassiska bilden.
Ja, precis. Och så det här när man kom med transporten och såg de här stora murarna och taggtråd och så här. Det var, men det hade jag ju som sagt varit med om innan när jag åkte med spanska polisen på Lanzarote då, till Tahiti. Det var ju exakt samma bild där med då. Man såg det här, den här vita, såg ut som en sockerbit i skinn, men sen kom närmare och närmare, blev större och större och större. Så att det var lite déjà vu där på den biten. Men man var ju inte kaxig, det var man ju absolut inte. Kommer in med min säck som man har då, va? Och hinner med, inte mer än att bara sätta ner den på golvet, och så knackar det på dörren. Jag vänder mig om och ska vänta, liksom, jag öppnar dörren, men den öppnar sig. Va? Och in kliver en jättestor kille med rakad på sidorna, en peruan, visst vet jag sen då. Och han tar med mig ner till en annan cell, kommer jag säga. Och jag fattar ju ingenting. Då blir man ju rädd faktiskt, ska jag säga. Men vi kommer in. Johan frågar om jag röker du. Och jag tänkte, ja, det gör jag. Så följde jag med han in i cellen. Och så satt det 3 andra gubbar där inne. Och då hade de ju gjort i ordning någon pipa där med något rör och hash då. Och alla de här visste ju redan när jag kom då vem jag var. Och att jag då vad jag var dömd för, va. Och det var ju inte något brott, så att säga, som, utan det uppskattades ju i allra högsta grad att jag liksom, så de applåderade ju mig när jag kom in där och bravo, här har vi han liksom. Alltså, jag blev ju omhändertagen som att många av dem typ tog hand om mig som jag vore deras son ungefär.
För att alltså, det var polis som du hade
gett på? Ja, men jag hade ju gett mig på en, så att säga, som en gemensam fiende till alla där, om man säger så. Självklart, polisen är inte populär. Så att det blev ju hyllat, alltså. Så att jag togs emot som en mindre prins där, kan man ju säga, va? Liksom, här kom sig sitt här med oss och de lagar mat och här ät och liksom, det det var väl kanske inte riktigt den, det bemötandet man skulle ha haft egentligen, om man säger så. Nu var jag ju som sagt var yngst. Det var ju ingen annan som så att jag fick ju gå med de gamla rävarna liksom, och så att man blev skolad vad som var rätt och riktigt, va? Det fanns liksom heder, moral och etik. Det finns det inte idag, va?
Vad var det något speciellt som du minns som du lärde dig då av de här äldre?
Ja, alltså jag skulle vilja säga så här, alltså, det du inte kan när du kommer in, det kan du ju när du kommer ut.
Och vad pratar vi då om för saker?
Ja, det är du precis vad du vill. Vill du lära dig hur, om man inte kan det innan, så att säga, att stjäla en bil eller spränga ett skåp eller skjuta en box eller till och med göra ett rån, så finns det ju folk som mer än gärna informerar dig om hur du ska gå tillväga. Allt ifrån exempel, jag har ju suttit med själv och hört när gubbarna har pratat och hur de har använt större skor och hur de duckar när de går in för att inte bli mätta ingången. Och, alltså du vet, sån här grejer då. Sådana här grundläggande grejer som en som aldrig har gjort det här tidigare, han skulle inte tänka på det liksom. Han skulle ha 42, så går han in med sina 42, han slänger inte på sig på 43 för att få vilja polisen för fotavtryck, va? Etcetera, etcetera då, va? Så att det är sådana där grejer man läser. Det du vill lära dig, det är du expert på när du kommer ut. Även fast inte praktiken har genomfört det, så kommer man ju prova, och jag menar, har man lärt sig då hoppar man över de här första snedstegen, så går man ju rakt på. Så att jag skulle vilja säga att det är ju rätt och slett bara en skola i hur du lär dig mer brott. Alltså. Fängelse är ju inte någon rehabilitering. Alltså. Det... Jag som var så ung som kom in där, så var det ju många av de äldre som tog mig till sig. För de såg att fan, det här var ju... Även för att jag var så liten, så var jag ändå ganska mogen för att vara så ung. Så att det var ju många av de äldre som tog mig till sig då, och som sa till andra där att det här är min lillebror. Så att jag hade ju en väldigt många brorsor där nere. Men som jag skulle vilja kalla för mer brorsor än vad brorsa betyder idag, så att säga. Idag är brorsan ett uttryck bara, va?
Ge exempel på något du lärde dig från någon där.
Från femmantiden? Ja. Nej, men det var hela grunden. Allt ifrån, alltså jag var ju med och såg narkotikaaffärer, transaktioner, leveranser, allt. Vapen, misshandlar, när de här transaktionerna inte gick som de skulle, för det hände ju ibland. Jag var ju lillebrorsan, så jag var ju med, va, hela vägen. Jag var ju lillebrorsan, vi var ju familj. Och de tog ju hand om mig fan så mycket bättre än vad min egna familj gjorde.
Hur ser du på dina egna föräldrar idag?
Jag är glad att min farsa ändå funnits där. För han har ändå gjort det han kunnat. Sen så kunde han gjort lite till, tycker jag. Men jag klandrat han. Det gör inte mig gladare idag.
Pratar ni något?
Absolut, absolut. Till skillnad från min mamma. Min mamma har jag ingen kontakt med. Jag försökte få henne att inse att hon hade problem och att hon behövde hjälp. Men hon var inte ens mottaglig. Och det är lite så, min kära mor, hon har 6 barn, varav alla har varit omhändertagna. Och där känner jag att det räcker då. Alltså det började jag egentligen redan med när jag var, innan jag blev fosterhemsplacerad där vid 6-årsåldern. Alltså det var i form av såna här små snatterier och sånt. Det var ju inköpsporten. Det var väl mycket också tack vare att jag hade en morbror som jobbade på affären. Så att jag kunde ju gå in och på baksidan, och det var ju ingen som undrade vad jag gjorde där, va. Så det slutade ju med att då gick jag ut med lådor med cigaretter på baksidan, va? Och sålde dem här på torget.
Som 6 år?
Ja, 6-7 år.
Det är tidigt.
Det är vansinnigt. Det är vansinnigt. Som jag sa, jag började springa ner på 5:an vid 9-10 års ålder. 5:an i Nordstan i Göteborg. Det är inget ställe som man ska springa omkring på. Absolut inte på den tiden. På den tiden var det mycket värre. Jag såg nu för några dagar sedan, jag gjorde reportage, och de kallade Nordstan för Sveriges farligaste fritidsgård. Så det är fortfarande samma nisch, om man säger så. Det är ju samma.
Och när du som 10-åring var där, var det ingen som någonstans av de äldre ändå som...
På den tiden så var det mera folk som uppehöll sig där hela tiden, kan man säga. Och runt omkring i omnejd. Idag är det mera en central plats där många drar igenom vidare till centrum, liksom 5:an, en sån centrumplats som man korsar då, va. Det är ju lite som de säger, alltså det du behöver få tag på, det hittar du ju där inne.
Vad minns du från när du var 10 år och hängde där då?
Finns någon, jag kom ju in som ganska kaxig kille där och själv hade ju en väldig självhållning liksom. Att ingen trampar på mig. Så jag slog ju mig min väg fram så att säga. Så folk minns ju mig som Danne som liksom... Jag tog alltid av mig skorna. När jag skulle, exempelvis när jag hamnade. För det här är ju inomhus, det är ju marmorgolv. Och när jag skulle slåss med någon så tog jag av mig mina skor och ställde dem snyggt på sidan. Det var så att jag kanske slängde av mig dem, men sen så tog jag dem med en hand i två och ställde dem fint. Och så fick jag vänta och sen så körde vi.
Varför gjorde du det? Så,
ja, jag vet inte helt talat. Jag är väl pryd av mig så att jag ska vara ordning och reda. Så det bara gått och bara sparka av sig skorna. Så att, så, nej, jag vet inte. Men så var det i alla fall. Jag gjorde så. Så att jag skaffade ju mig ett jäkla rykte där nere. Och när socialen gjorde sin utredning, det står ju i min socialutredning, att när jag skulle upp på min första rättegång så var de ju nere i femman och frågade runt lite och träffade på folk som kände mig då. Så då i deras utredning så står det då att Sundström går under smeknamnet Kungen i femman. Och för att vara så liten då, med tanke på vad det var för killar som hängde där inne, då har man ju tuggat ifrån sig ganska bra där. Alltså.
Hur gammal var du då?
14-15. Så att för mig så var femman, det var mitt andra hem så att säga. Eller första hem egentligen. Hem var ju bara någonstans man gick och sov och duscha och sen så drog man ut igen.
Fast ingen som hade koll på dig?
Nej, det var ju polisen då. På den tiden hade de mycket patrullerade polisen nere i Norsson på grund av att det var som det var då. Och när de började få upp ögonen för den då så blev det ju en katt och råtta lek där va. De grep ju mig, körde mig, till en början körde de mig hem. Men slutligen så började det bara för att jävla så, för då tog jag mig tillbaka lika snabbt igen. Så då körde de mig till Landvetter flygplats. Och jag minns första gången jag var där uppe var väl, tror jag var 11. Då körde de upp mig till Landvetter flygplats. Så jag kom ju inte där runt, jag kom ju inte på bussen, jag hade inga pengar. Så jag fick ju gå in på långtidsparkeringen där och slutligen stjäla en bil då, för att kunna ta mig hem.
Som 11-åring?
Som 11-åring, ja. Kunskapen fanns ju där, det hade jag ju varit med och sett andra innan och så. Men det var första gången som jag satte mig själv och fick skälla en bil. Men det var ju som jag sa, enbart för att ta mig hem. Så att det kan jag ju tacka polisen för, att det blev så då.
Men fan, 11 år, då når man ju knappt ner väl? Man är ju litet barn.
Ja, ja. Opel Kadett eller Opel Corsa, om jag minns väl. Men som sagt, ja, det hade ju kunskapen. Alltså, ratten var ju bara att dra lite åt höger och lite till vänster, så var rattlåset knäckt och bort med plastkoppan och slå loss dosan och sen bara köra in nyckel och starta. Då fick man ju smak för det där. Jag kommer ihåg just den här bilen första gången hade man ju då. Det var ju, blev ju liksom lite ens min bil liksom och var ju skithäftigt va. Så hade man väl den bilen i 2 veckor. Och till och med tanka och tvätta den. Och...
Men du, om vi pratar om du är runt 11-12 år. Då gick man ju i plugget och höll på med att spela basket på skolgården. Och man hade ju inte så jävla stora problem. Mm. Mer om man skulle inte bli vald sist ungefär.
Mm. Ja, precis.
Hur såg din vardag ut?
Ja, alltså vid det här laget så hade jag ju... Som sagt, vad gick man i då? Mellanstadiet. Man var liksom så... Vad ska man säga? Inbiten. Kan vi bara ta en? Jag måste gå upp. Jag måste springa på toaletten bara.
Ja,
det är lätt. Pausa.
Funkar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har raskt.
Ja, för fan.
Känns det bättre?
Ja, vad var vi?
Vardagen, eller så här, vad du sysslar med?
Ja, precis. Nej, men alltså, man hade väl, du vet, vid den här tiden så hade man ju liksom fått smak lite grann på det här, vad ska man säga, snott en bil och kommit in och varit nere på femman och så här, va? Det var ju lite spänning, självklart. Och det hände någonting. Och sen vet jag inte, jag hade väl ett driv av att göra pengar. För pengar var ju allt, det fattar man ju liksom redan när man var liten, att hade du inga pengar kunde du inte gå och handla liksom, eller godis eller så här, va. Så att pengar har ju alltid varit ett driv för mig, samtidigt spänning då, adrenalin. Det hänger väl ihop med ens bokstavskombination.
Har du fått något sådana?
Det behöver jag inte få. Alla som känner mig säger samma sak liksom, det är ingen snack om den saken.
Fladdrig, svårt att sitta still, koncentrera sig.
Ja, nej men som sagt, adrenalin. Och det vet ju alla hur det känns liksom att åka ner för, eller åka i en loop eller liksom. Man kan jämföra lite med så. Men många som också säger att det är just den här kicken av spänningen.
Men för oss i så fall räcker det ju med att man åker till någon nöjespark en gång om året.
Jo, men precis. Men har du som jag säger, det finns ju egentligen ingen mall för vem som är det. Vem är det som trillar dit?
Hur gick kurvan uppåt sen då i brottslighet? Vad hände härnäst?
Skulle jag väl kunna säga att det var i början på 90-talet när den här fanns, där man då introducerade och lanserade BMW 750s långa limousinvarianten och en Honda CRX VTEC motorerna och vi var där och kollade och så här, och
sen då var du gammal då?
16, 17. Sen lyckades några av kompisarna stjäla de här bilarna och BMWn inklusive den här VTEC:en. Vi var ute och åkte, mest för skojs skull. Sen så kläcktes väl den här idén att vad fan, vi kan ju ta en bil och använda den som murbräcka. Och så sagt och gjort så blev det så då att vi använde oss av bilarna som murbräcka då, vid så kallade handikappsparkeringar.
Murbräcka, alltså ja. På vilket sätt?
Ja, att man rammar entrén eller sidofönster eller någonting sånt där man kunde köra in med bilen.
En tidig smash and grab?
Ja, precis. Sen så spred det ju sig till de närliggande. Så att det var väl många som tyckte det här var lite ball, vet du, med polisjagen. Så det var ju mycket sånt. Det var prejningar och det var Securitas-bilar som blev påkörda.
Kan du berätta om en specifik sån händelse? Hur det kunde gå till?
Oj. Det finns ju hur många bra exempel som helst. Men på ett ställe som vi, och det här blev vi ju dömda för. Det var en tobaksaffär som vi drog loss gallret med. Det slutade med att vi rev ner halva väggen. Så vattenledningen och alltihopa. Så det var ju som en stor swimmingpool där. Det var ju bara att köra på liksom. Det är lite blåljus längre fram och polisen är ut på leden och ut på motorvägen och det gick fort och det var blåljus och polisbilar som stod och försökte blockera vägar och sådär, men det peppar så faktiskt så tror jag nog aldrig någonsin de lyckades gripa någon, inte på bra gärning i alla fall.
Så kallat snutjag.
Ja.
Hur funkar det?
Vi hade ju försprånget i och med att vi hela tiden hade motorstarka bilar. På den här tiden kom ju polisen med 940 GL, 740, 240 till och med, va? Och du har ju själv en BMW med V12 liksom, det de var ju chanslösa, men det var ju lite det som var drubbigt i det hela, va? Vi visste ju att vi kunde ju stå och vänta tills mer eller mindre de kom på plats och bara garva och åka därifrån, va?
Hur går tänket när du sitter och kör då?
Ja, men det går ju inte att
beskriva.
Det är ju sånt adrenalin, så det är ju helt makalöst. Alltså jag kan tänka mig att visst hoppa bungee jump eller, men jag tror det här måste nog ändå vara. Jag har ju själv klättrat i berg och lite så, jag får inte alls det adrenalinet som jag får när jag sitter bakom ratten och kör och det är 20 polisbilar bakom.
Hur länge pågår det?
Oftast inte länge. Oftast så är det bara man ser dem och det blinkar lite och sen så försvinner de, va? Många andra gånger när man var ute och joyrida så att säga med olika bilar, Toyota Supra exempelvis, som jag hade en gång med tillfälle, då var det ju lite roligt att dra på. Så körde jag upp avenyn och ställde mig och börna framför piketen. Och när de åkte efter så blåste man ju på och så stannade man och släppte på så att de kom i kapp så här vid rödljuset lite så här, så att de inte blir, att de försvann. Lite getaway i Stockholm, va? Över hela då. Nej, skitkul. Alltså det skulle jag kunna göra idag med, va? Bara för skojs skull.
Hur fort kör man då? Vad kommer man upp i med?
Så fort man kan.
Vad är det mesta som du har kört?
Så fort jag har kört? Ja, men det är väl runt 300. 311 med motorcykel. 280-290. Visst, det låter ju vansinnigt och det håller jag med om. Men de här bilarna har såna, det är såna prestandabilar som en RS6 har 250 km. Det känns som 100 km på motorvägen. Så att det...
Hur gammal var du? Hur gammal var du den här perioden då? När det var de här jagarna?
BMW, ja, då var vi ändå lite äldre. Men 16, 17, 18 där. Det var väl då det började med de tyngre kriminella handlingarna så att säga. I form av då grova stölder och bilstölder och mycket sånt.
Hur ser du på det idag?
Vansinnigt bortkastat, självklart. För oss så var det ju liksom, som jag sa, spänningen, det materiella, pryltorsk alltså. Det skulle vara flashiga bilar, fina klockor. Vi gjorde ju det här för att vi var... För oss var kriminaliteten, så beskrev även socialen den här utredningen när de benämnde mig som kungen i femman. Även att jag inte hade några drogproblem eller någonting sånt. Det var inte det som var mitt problem, utan kriminaliteten var som en drog för mig. Och det sammanfattade ganska bra faktiskt. Polisen hade inne med det här, nu pratar vi om som sagt var 25-30 år sedan när jag var 17-18. Så jag kommer inte ihåg exakt nu, men han sa en ganska... hög procentuell siffra som han sa att det var du står för kriminaliteten i Göteborg. Du, ensam. Så att det var ju väldigt många polisförhör och sen då ringde de till farsan och så farsan kom och hämtade den på polisstationen och lika munter som vanligt. Men det är självklart, du förstår. Det är så kul att behöva hämta sin son på polisstationen typ i kvarten.
Det pratas ofta om så kallade oskrivna lagar och regler och så vidare när man sitter inne. Och hierarki framförallt. Mm. Hur är det med hierarkin inne på fängelset?
Rent hierarkistiskt så kan man väl säga som så att kommer du in som en ny kille så blir du ju liksom en liten outsider. Det tar ett tag innan du kommer in så här, men det är helt och hållet upp till dig själv så att säga. Det är bara att ta det lugnt och som jag säger, vissa saker som man ska tänka på att man liksom... Som vid maten exempelvis, om du är ny. Vänta tills alla har satt sig. Och kolla vart det finns en ledig plats. Och sätta dig där.
Kan man sätta sig var som helst eller?
Sätta dig var som helst funkar inte.
Nej, okej.
Det kan resultera i väldiga reaktioner. Som man säger, väldiga våldsamma reaktioner.
Så hur ska man veta var man kan sitta då?
Man väntar in tills alla har satt sig. Så ser man vart det finns en ledig plats. Sen när du sitter där och äter så titta på din mat. Sitta och stirra på de andra. Det är också en bra grej, för det kommer alltid vara någon som sitter och tittar på dig. Och får du ögonkontakt med den personen och du stirrar han i ögonen så kanske han ser det som en utmaning. Så banalt är det va? Så att, fokus på maten. Och sen tillbaks till dig va? Ligg lågt. Håll en låg profil helt enkelt. Och sakta men säkert kom in då va? För det är lite så, beroende på straff, vem du är och längd av straff. Längd av tid du har avtjänat och så vidare och så vidare. Det är saker som en självklart spelar in då va. Något brott som inte uppskattas så att säga som kvinnomisshandel eller våldtäkt eller pedofileri eller någonting sånt då va. För då kan du råka riktigt illa ut då. Men ett exempel på Hällbyanstalten i början på 90-talet. Då var det en direktör där som heter Dragan Nisovic. Han hade varit inspektör på Kumla innan han fick bli direktör för Hällbyanstalten. Han tog dit en pappa, tvåbarnspappa, som hade våldtagit sina egna barn. Han instruerar den här killen innan han går in på banan, som det heter på kåkan, att vad du än gör, berätta inte vad du sitter för. Men när han kommer ut på banan är han av den åsikten att ärlighet vara längst. Så det är det första han berättar när han kommer in. Det kläcker han rätt av det här. Dagen efter var detta person. Han kom på fredag eftermiddag. På lördag morgon blev jag väckt av en annan intagen då att kom här, för du måste höra på det här. Så jag går ut, tar med min kaffekopp. Nybrukt kaffe, en halv kaffekanna. Ångande kaffe. Så frågar jag han, vad sitter du för? Ja, tre punkter. Ja, vad? Ja, två grova och en inte grov. Vad? Frågar jag igen. Och han håller inne lite, men så säger han, ja, sexuellt ofredande. Va? Och utnyttjande av minderårig. Och jag trodde han skojade. För det här var ju ett nytt fenomen. Så alltså. Jag har aldrig träffat någon som satt och bara berättade det så här rätt upp och ner. Så att det resulterade ju i att min kära medintagna vän där, han greppade ju tag bakifrån och välte omkull stolen och drog ner honom längst ner i korridoren och in i hans cell. Han hade cellen näst längst ner. Jag hällde kaffekannan
över huvudet på honom. Skollade han ganska gott där. Slit av honom kläderna, la honom i framstupa läge över sängen. Sparkade han i röven, slog han i njurarna. Inte i ansiktet, inga, vill inte ge någon märken på honom. Utan ser fotografier på hans anslagstavla på en kvinna och två barn. Så jag frågar honom om det här du är dömd för, minderåriga. Så pekar jag på korten och är det här dina barn? Ja, säger han. Och de här minderåriga du är dömd för, det är väl inte dem eller? Jo, säger han då. Och då brast det för mig. Alltså, sjukt nog att göra en sån handling, men göra så mot sina egna barn. Alltså. Då kände jag bara, du ska ju inte leva. Alltså. Men vi kan ju inte döda han va? Så att han fick, vi slog in honom som en kokong. Sparka på han lite och sen så fick han gå ner till plitarna och självmont begära sig därifrån. Och vilket han gjorde också med glädje. Han var nog bara glad att vi släppte ut honom därifrån. Jag är också glad att vi släppte ut honom därifrån. Men det var nära. Det var riktigt nära.
När du tänker tillbaka och nu när man hör i bakgrunden din familj.
Mm.
Det är ett annat typ av liv.
Oh ja.
Du har din tjej fästmö och min dotter här precis i rummet bredvid.
Mm.
Och du pratar om ditt gamla liv. Vad har du för nytta av det idag när du ska fostra din dotter till exempel? Finns det någonting du har kunnat ta med dig?
Ja, oh ja, absolut. Han har ju själv haft en minst sagt dålig uppväxt, om man säger så. Inga fasta punkter, inte ens med föräldrar egentligen då, utan för min del så var det min farmor som blev min fasta punkt. Så att det är klart, det är mycket sånt som man har med sig, att hon ska känna sig trygg. Jag är ju för trasig för att kunna gå och ställa mig på ett löpande band eller någonting sånt. Som jag har många polare nu som åker till Varberg. Jag skulle aldrig klara av den här inrutade Svensson.
Varför tror du?
För att jag är för trasig i min själ helt enkelt. Jag är väldigt stress och det är mycket efter institution, häkten och sånt här. Det är svårt att förklara om att det suttit i den situationen, men när man sitter inlåst 24 timmar om dygnet, då sitter man ju där och varenda om man hör dörren och så här, så blir det ju så här inombords va. Och du vet, efter 14 år så sätter de där stressspåren, alltså situationer också som uppstår inne på anstalt etc. etc. då. Det är ju allt ifrån disputer till mord. Mord som har begåtts för en odiskad kastrull. Mm. Alltså det är situationen som är så onormala som man är med om. Som för mig har inneburit alltså, en sån inre stress.
När krockar det då som mest när du är ute om och jämför? Finns det några sådana situationer där du känner att fan det där aktiga med
folk? Ja, exempelvis stora folksamlingar. Eller vi pratar om alltså typ kanske som vi har här nere som vi är inne på femman.
Inne i centrum.
På samma plats. Alltså jag blir väldigt... om någon går förbi mig och stöter emot mig så blir jag... det blir lite det här kåk...
vad vill du?
Lite muck. Och jag tänder till direkt va. Fast det har lagt sig mycket nu med åren. Det har väl målden att göra.
Går du och pratar? Får du hjälp?
Nej, jag får tackla det där själv. Alltså. Det finns...
Men varför är det så egentligen? För det är många som säger det. Att nej, det där löser jag. Det där behöver jag inte. Men det är ju onekligen. Många andra människor mår ju bra av att få prata med någon. Och få ur sig saker. Mm. Kanske gå till botten med vissa prylar.
Alltså, vad det handlar om skulle jag vilja säga i grund och botten. Det är att man måste nog någonstans... finna sig själv och alltså byta ut. För att i grund och botten så tror jag att väldigt många är adrenalin. Alltså jag har träffat väldigt många som när de beskriver då ser man ju att de bara när de pratar om det här blir de går igång va. På och det, som sagt det låter onormalt, det förstår jag med, men det är som jag säger, det är adrenalin många grejer va. Man gillar alltså det är polisjakter med fina bilar och man klarar sig och det är den här kicken.
Har du varit med om det mycket?
Som, ja visst, man kan jämföra det här med spelberoende.
Mm.
För de här spelarna är ju ute efter, det är den här kicken när den slår in, när de gör en dubbling och bam, det ramlar in pengar va. Mm. Det är en sån kick som man inte kan liksom...
Varför får du ut det idag då?
Ja, det är ju det. Det är ju det. Det är svårare. Men jag har kommit på det att jag jag har kickat så pass mycket så att jag det är dags att ta det lite lugnt på den biten. Och för mig, nej men för mig nu så är det kicka, det är faktiskt att se, det är att se barnen och allting som är kring dem och hur de utvecklas, och det är det som driver mig idag alltså, helt klart.
Om du pratar om biljakter med fina bilar och att du har svårt att det här med att sitta still och sådana saker och folksamlingar, hur klarar du av att sitta i morgonrusningen i trafik till exempel?
Ja, det är en pers. Det kan jag säga. Jag ger mig inte ut i morgontrafiken eller eftermiddagstrafiken. Alltså, det jag försöker undvika det. Jag hamnade mitt igår faktiskt och det gick inte så bra.
Vad hände?
Nej, vi var på väg genom en tunnel och två yrkeschaufförer som jag anser ändå ska ha ganska bra vägvett. Men lastbilen vägrade släppa in taxin och lastbilen hade själv legat i samma fil som och gick ut i andra filen så att säga, och han sen vägrade han att släppa ut taxibilen då, som dessutom hade att han körde skol, att det var, han hade barn i bilen va? Så då var jag ju tvungen att agera polis där och vi var ner och körde kapp och gapade och skrek och din idiot och yrkeschaufför släpper in han här och ja nej, det är lite så va? Men man reagerar på vad får man, ska man säga, orättvisen lite så men faktiskt alltså jag, och samma sak alltså, det låter löjligt men man kommer över övergångsställen och så här liksom, nu är det nu, vi ska släppa, man ska visa liksom, och vissa de dundrar bara på och det kan också reagera liksom.
Men handlar det om
här, med barnvagn här liksom,
handlar det om de svagare på något sätt, alltså ja, det är skolskjuts ja, och det är barnvagnar som du säger som exempel.
Det var bra att du sa, för det är ju exakt mig i ett nötskal alltså, när jag gick i skolan så jag mobbade ju folk, tyckte det var jättekul va, men jag mobbade ju inte de fräkningar med glasögon, utan jag mobbade ju de som mobbade dem som var fräkningar och glasögon. Det var ju de som var häftiga va. Och det är ju inte svårt att sparka på en som ligger ner så att säga. Det är ju roligare att sparka på en som är jättestor och se han ramla ner va. Det var så jag resonerade. Desto större de var, desto hårdare faller va. Lite det resonemanget då va.
Hur drar du gränsen idag då? Vi ser att den här lastbilschauffören stannar sin bil och hoppar ut.
Ja, då hoppar jag ut. Och om han bara pratar så pratar vi. Om han puts, då puts vi.
Puts, är det puttar i göteborgska?
Ja, ja.
Okej. Okay. Puttar, det låter ju harmlöst, men...
Ja, jo, nej, men precis. Det är klart att... Men nej, jag är ju medveten också om de här situationerna. Och de blir ju färre och färre, alltså. Men absolut, alltså. Jag har kunnat köra efter folk i 10 mil för att de har pekat finger.
10 mil?
Ja, visst.
På riktigt sant?
Ja, här från Halmstad körde jag efter en kille en gång för att han pekade finger.
Det låter lite skadat faktiskt.
Absolut. Det var det också. Jag kan väl säga att man var väl kanske inte helt vid sina sinnesfulla bruk på den här tiden heller då.
Hur slutade det då?
Vissa saker. Ja, det slutade med att han fick ordentligt med stryk på en avfart. Där han stannade då va? Och hoppade ur bilen och frågade honom. Då blev det en sån Wayne Gretzky över tröjan över huvudet upp på motorhuven. Så fick han så här en omgång. Och självklart idag helt fruktansvärt korkat va. Men nu var det ju så att den killen var ju inte främmande på, han var ju en liten tuffing med då så att säga, eller ville väl kanske visa sig vara det då. Och hade han hoppat ut och kanske bara, ursäkta varför kör ni efter mig eller du vet, men nu var det ju inte riktigt så, utan han hoppade ut och blåste upp sig och vad vill ni och...
Efter 10 mil, det är ju inte helt...
Nej, ja, det är det jag menar. Så att det är klart att många situationer är självförvållade va, men man tänker ju inte rationellt som man säger va.
Jag tänker inte tjata Daniel, men nej. Det här med att prata med någon, det kanske inte är helt fel, man ska inte underskatta det i framtiden.
Nej, alltså, men det är som jag säger, det här är problematik som har funnits med, som i dagsläget är inte lika, fullt lika, men som jag säger, det är klart att det inte är helt normalt va, det håller jag med om. För mig är det ju här ett helt nytt sätt att leva så att säga.
Dags för snabba korta. Definiera ordet brödraskap.
Sammanhållning. Det blir jävligt kort, ett ord bara. Det är så som tanken är, ja. Mm.
Cash eller kort?
Cash is king.
Varför?
Tror du litar inte på banken, vet du. Trycker de på en knapp så står du där med ditt jävla kort. Det är madrassen som gäller.
Att tillhöra ett gäng eller vara ensam varg?
Ensam, absolut.
Och det säger du trots din erfarenhet som gängmedlem?
Det säger jag med min erfarenhet som gängmedlem. Att, ja, med facit på hand.
Varför?
Det är inte längre som det var. det är för modernt. Det är samma sak där, det är inte old school, utan det är Armani istället. Va?
Vad har gjort dig mest besviken? Om du tänker nu, prata gäng. Tänk med den bilden du tidigare kanske då hade om vad gäng ska innebära och brödraskap.
Ja, kanske att det inte var som jag ville. Innan så hade man ju en bild av innan man kom innanför skålet så att säga. Att liksom fan, här är det ju supertajt och här är det ju så, lalalala. Sen när man kom in så var det ju liksom fem olika konstellationer i gänget så att säga. Det är som ett fotbollslag, det är ju ett lag. Annars kan man ju inte spela fotboll va. Om tre spelar boll där nere och två där och målvakten sitter på och pillar navelöd va.
Det låter ju för sig som en modern proffsklubb.
Ja. Ja, precis. Det är det jag menar. Modern. Det har blivit för modernt.
Ja. Beskriv manlighet.
Manlighet skulle jag väl vilja säga kanske då är en gentleman. Det är manligt att vara en gentleman.
Kan du ge exempel på det?
Ja, exempelvis en gentleman öppnar ju dörren åt sin fru när hon ska sätta sig i bilen. Det tror jag hon fick en erfarenhet av för första gången på 10 år häromdagen.
Nu pekar du ut mot köket älskling, där din fru
finns. Var jag inte lite gentleman åt häromdagen?
Jo, häromdagen.
När jag öppnade dörren?
Ja.
Får väl tillägga att det är ganska nytt.
Jag skulle precis
praktisera det nu va.
Men jag skulle precis säga det, om det är någonting du gjorde för några dagar sedan och det ska komma sig ihåg som en händelse att du öppnar en bildörr, ja då...
Men det gör det alltså, tro mig va. Det är väl gementligt.
Jagad av polis eller annan kriminell?
Vilket jag, om jag är tvungen att välja menar du? Polis.
Varför?
För då finns det ett slut. Blir du gripen så blir du dömd och sen är det klart. Men en kriminell kan ju fortsätta hur länge som helst.
Definiera ordet tjuvheder.
Tjuvheder är... Det är så länge man ens hörde det ordet så att säga. Men för mig så är det ju som att säga att alltså man är rak, uppriktig, ärlig. Blåser ingen. Sätter inte dit någon. Står för vad du själv har gjort. Och pratar för dig själv.
Bög eller god bög?
Ja, det är ju inte svårt. Då hade jag ju sugit ihjäl mig alltså. 100 gånger äldre, ja. Absolut, absolut. Inget mot bögar, tvärtom. Då hade jag rätt att joinat den klubben.
Plit eller polis?
Plit. Absolut, för där kan jag göra någonting. Polis går bara ut på att sätta dit. Plit utgår ifrån att då är man medmänniska och vill hjälpa, eller i alla fall har humana värderingar, dömat som polis.
Med tanke på att du som 15-åring var lyst av Interpol. Mm. Polisförhör eller läxförhör?
Polisförhör. För det är 100 gånger lättare. Det är 100 gånger lättare att finta sig igenom ett polisförhör än nians gång i tabellen. Fast den kan jag ha lärt mig på fingrarna nu, så den kan jag ha.
Kostym eller Adidas overall?
Adidas.
Du är ju inte jugge.
På andra sidan när juggarna presenterar dem så säger de, det här är Danne, han är som oss. Om inte värre. Nej men faktiskt, Adidas. Lätt och ledigt. Det är svårt att röra sig så om det behövs i kostym. Förstår du vad jag menar? Det är svårt att dansa i kostym.
Blir man, skulle du säga, kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Ja, det är nog fan snarare det andra alternativet då.
Man blir dum för att man är kriminell.
Ja. Ja.
Hård på helium.
Okej.
Okay. Varsågod.
Jag måste se
det. Jävlar.
Ja,
så. Jag heter Daniel Sundström och jag är vansinnig.
Och sitta och säga att jag kommer aldrig sitta i fängelse. Det är ju snarare, tycker jag, var orealist. Realistiskt är att säga att jag ska inte göra det. Jag kommer göra allt jag kan för att inte hamna där. Men som sagt då, jag är Daniel Sundström.
Och med det Daniel säger jag tack för din tid.
Tack själv.
Och lycka till.
Tack, tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.